Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Jävlar vilken fin respons på förra veckans avsnitt med Micke Risebäck. Tack snälla för det. Jag ska försöka sammanställa den och skicka till honom i veckan här. Kul, kul, kul. Ni får jättegärna bli Patreon till den här podden. Det gör man genom att gå in på www.patreon.com/MinaVännerboken. Så stöter man med valfri slant så missar man ingenting. Men veckans gäst, hörni Nini. Jag hörde av mig till honom för 2 år sedan. När han gjorde så jävla fint intryck på mig och alla andra i Mästarnas mästare. Som han ju sedermera gick och vann också. När det spelades in så hade han typ timmar innan avslutat sin friidrottskarriär. Innehållande EM-guld, VM-brons, 22 SM-guld. Ett i talande stund rådande svenskt rekord på 8 meter 44 centimeter. Allt detta i längdhopp då, naturligtvis. Gå ut ikväll på kvällspromenaden. Ta med ett måttband och måtta upp 8 meter 44. Det tar man ju fan inte i 3 steg. Det är så jävla långt. Jag hade väldigt mycket frågor till den här mannen. Och sicken trevlig kille. Det var en väldigt fin stund. Det är en ära för mig att få jobba med sånt här. Jag är väldigt tacksam. Den här podden, den klipps som ju brukligt är av Alex på Silverdrake förlag. Men nu hörni, 227 sidan i Mina vännerboken, Michel Tornéus. Hej!
Tja!
Varmt välkommen hit.
Tusen tack.
Hur är läget?
Det är bra, men vet, man precis har kommit tillbaka och börjat jobba så har man liksom inte riktigt kommit in i det här tempot än. Mm. Man har liksom varit avstängd en månad och sen så ska man liksom sätta igång maskineriet. Mm. Men jag tänker att det kanske är en bra sak att man är trögstartad, för då har man ju verkligen tagit det lugnt på semestern. Mm. Jag tänker, hade jag varit, liksom varit vet, uppe direkt, då har jag inte vilat tillräckligt så att Så det är bra, jag anpassar mig.
Lite yrkesmässigt yrvaken typ.
Ja, men lite så, verkligen. Men det är nog så för många kan jag tänka mig.
Ja, men det är kul med dig, för du är ju ganska ny på arbetsmarknaden också.
Ja, jag har jobbat i 2,5 år nu har jag liksom haft ett jobb.
Ja.
Jag har haft ett jobb innan också, men ett så här 9-5 svennebanan jobbliv liksom.
Men hur är det att börja jobba då?
Alltså det är många så här, frågor som kommer upp i min hjärna. Jag kommer också speciellt i början det här att jag var tvungen att vara på en och samma plats i så många timmar kändes väldigt främmande för mig. Eller att jag var tvungen att göra saker inom ett visst tid. Eller så här att jag måste vara här fast jag kanske inte har så mycket jobb att göra just nu. Alltså när jag var idrottsman var det så att typ, jag är klar med träningen, då gick jag hem.
Ja.
Eller hade inte jag så mycket idag, men då dunkade jag av det passet och sen gick jag hem. Ja. Men nu är det så här, nu är jag där 9 och sen ska jag vara där till 5.
Ja.
Men jag hann ju inte vara där så länge dock, för jag hann bara vara där i några veckor, sen kom ju corona. Det är fortfarande väldigt speciellt i alla fall.
Har du matlåda? vad är det för, hur är det att jobba liksom?
Nej, jag är dålig på matlåda. Alltså jag tror jag har haft det, faktiskt om jag ska vara helt ärlig, har jag haft matlåda en enda gång sen jag började jobba där. Och jag är asdålig på sånt. Mm. Jag önskar att jag var bättre på att ta lunchlåda, men det är så här, det är bekvämt att bara säga typ, men nu går vi på lunch och så går man ut.
Såklart.
Och käkar.
Mm. Vi har ju träffat en gång tidigare.
Mm.
Och sen så har jag både hört och sett det i olika sammanhang prata om den här övergången. Mm. För det blev ju så abrupt.
Mm. Ja, men för mig var det så. Eller det blir så för de flesta. Man kan liksom inte fasas ut i friidrotten. Nej. Utan det är så här, när du lägger av så lägger du av. Ja. Det går inte att förbereda sig för det, tror jag. Det är klart att du kan studera och göra saker, men det är fortfarande så här, du gör ju slut med liksom...
Eller natt, liksom.
Ja, precis. Det är verkligen så.
För jag följer ju fotbollen mycket mer än de andra sporter.
Mm.
Där är det ganska vanligt att man flyttar hem till Allsvenskan, när man går ner i divisionen. Mm. Där kan man ju, som du säger, man kan ju verkligen trappa ner.
Verkligen.
Hade du några tankar på att du skulle göra någon sån lösning för din eget välmående skull? Förstår du frågan?
Ja, jag förstår frågan, men det går liksom inte riktigt. Alltså, friidrott är ju sån maxprestation. Allt mäts ju hela tiden. Och för mig är det jättesvårt att vara så här, men nu ska jag trappa ner på träning och bara hoppa 7,5 och sen gå till 7 och sen till 6.
Nej.
Alltså, det går ju inte.
Nej.
Utan det är ju så här, när man lägger av så lägger man av.
Mm. Och det finns inget så här att du kan åka till Qatar och där gå på halvfart?
Nej, tyvärr.
Nej,
det går inte. Utan det är verkligen så här. Det enda sättet att hålla sig kvar i friidrotten för mig, det är ju antingen att bli veteran nu. Mm. Eller typ gå in i så här tränarrollen. Men som aktiv finns det ju så här, ja, det är veteran, men det är inte jag intresserad av.
Nej.
Jag är ju liksom en person som vill prestera, utvecklas och bli bättre. Och när man känner att man inte kan bli bättre längre, då har jag ju svårt att se varför jag ska lägga ner den tiden som krävs för.
Mm. Så, alltså, är du trött på att prata om den delen av din karriär, eller saknar du uppmärksamheten som kom med att vara aktiv?
Nej, alltså, uppmärksamhet på det sättet har väl aldrig riktigt varit... Alltså, friidrott var ju något jag började med när jag var liten.
Mm.
Det var inte att jag tänkte att jag skulle bli känd. Alltså, så här, nu låter jag gammal, men på den tiden så kändes det som att man tänkte så här, jag ska bli kändis.
Mm.
Som idag när man har liksom appar och liksom allt det här.
Mm.
Utan jag ville göra något som jag tyckte var kul och var bra på. Och det här var ju någonting som jag tyckte var kul och jag var bra på. Och sen så utvecklades ju det från att någonting man gjorde några gånger i veckan för att det var kul till att liksom bli ett jobb.
Mm. Och det köper jag verkligen. Mm. Men jag har ändå hört ganska många prata om det här när strålkastarna släcks. Att det ändå kan uppstå ett tomrum, typ.
Ja, alltså, ja, absolut. Men jag tror inte det har varit min drivkraft.
Nej.
Alltså, nu har jag gjort väldigt mycket efter idrottskarriären.
Mm. Du åkte till Mästarnas mästare dagen efter, var det så?
Ja, precis. Helt galet.
Nästan, är det inte lite fusk mot Robert Prytz? Eller vet, som folk som la för 30 år sedan, att du kommer lite i toppform.
Ja. Alltså, jag älskar, det här är en fråga som jag kan störa mig så in i helvete på. Men det är för att så här, en friidrottare när den är i toppform är dålig på allt. Förutom just den grenen man gör. Ja, jag lyfter jättedåligt.
Okay.
Jag har ingen kondition. Utan jag har verkligen så här, i princip 6-7 månader bara fokuserat på att vara så snabb som möjligt de där 45 metrarna jag ska springa och liksom hoppa.
Mm.
Det är liksom där fokuset ligger i allt. Jag har liksom gått ner i vikt. Jag har tappat allt är bara så här ren. Tänk dig så här, det här låter lite konstigt, men en så här drag race bil.
Ja.
Den är liksom byggd för att så här, den ska åka med 400 metrarna. Det ska gå så fort som möjligt. Det ska ta bort all vikt och allting. Och så sätter du den på rallycrossbana.
Mm.
Vad kommer hända?
Nej, det kommer ju gå bra i början.
Precis. Men det är lite så det blir. För det är så här, helt plötsligt ska jag simma och hoppa och göra saker som dels jag aldrig har gjort tidigare.
Ja.
Men även saker som inte jag har tränat för. Då tycker jag det är bättre att ha, om jag vet ett halvår innan att jag ska göra programmet.
Mm.
Då kan jag börja... Hänger du med på att då är det så här, typ, okej, då kanske jag måste börja träna på att sitta i 90 grader eller simma. Alltså så att jag hade ju hellre haft den tiden på mig att bygga upp det.
Ja, så har jag inte sett på det. Men det är ju väl en bra poäng och en bra bortförklaring. Vi tycker det är bra, det behöver inte bortförklara. Men det här för mig in på en annan tanke. Ibland har jag hört basketkompisar säga så här att om USAs basketlag skulle vinna handbolls-VM, om de bara får lära sig reglerna först.
Ah.
Det påstår mina basketkompisar.
Okay.
Och det finns en liten sån sanning som jag har hört en liknande varianter på det förut.
Mm.
Det är nog inte helt sant.
Mm.
Men vissa sporter är ju dels mer attraktiva att börja med. Så kanske att många som av världens bästa bandyspelare kanske spelar fotboll. För att det finns massa andra anledningar. Konstig övergång. Men det jag undrar är, om du har sett det runt i idrottsvärlden.
Mm.
Vilka, eller vem hade med bara lite, med lite träning haft kunnat konkurrera i längdhoppsgruppen? Typ ha kroppen eller ja, ha explosiviteten?
Ja, men jag fattar. Alltså det är så svårt, för det är så många små saker som måste liksom funka. Dels är det så här, du kan ju hoppa på så olika kvaliteter, tänker jag. Liksom. Att dels måste du kan ju vara jättesnabb. Du har ju, alltså typ så här, en basketspelare, de är ju liksom väldigt stora, många av dem. Men jag vet att många av dem har ju liksom kört en del friidrott på college och varit väldigt duktiga. Sen är det ju det med koordination, det är ju det som är grejen, att man måste liksom träna på koordination och liksom komma in i det. Så att, det är svårt att säga. Det är typ lättare åt andra hållet, så här, vem skulle funka i fotboll eller någonting, snarare än i just... den är så specifik, friidrotten, på något sätt.
Någon gymnast då? De har så jävla bra kroppskontroll. Kan inte det kunna vara något sånt då?
Ja, alltså... Jag känner inte till så många gymnaster dock, tyvärr. Men så här, alltså det är ju ändå ganska många... Jag vet att många gymnaster är många, men jag vet ju en del som har testat stavhopp. Där kanske skulle funka, för där krävs det en viss kroppskontroll att liksom ta... Och jag vet ju att många stavhoppare tränar gymnastik just för att få den här kroppskontrollen som behövs i stavhopp. Men sen är det ju så här, typ, även om du har bra kroppskontroll, ja, men du måste ju vara snabb också. Du måste vara stark också. Det är så många så här pusselbitar som måste funka. Mm. Så att jag vet faktiskt inte.
När maxade du senast? När hoppade du så långt du kunde senast?
Senast jag tävlade i längdhopp.
Det var på SM? Där,
ja, ja, det var senast.
Om du skulle utsätta din kropp för det idag, vad tror du hade hänt?
Alltså, jag skulle nog hålla, men jag skulle inte hoppa så långt. Och det skulle kännas konstigt, för jag vet ju liksom hur det ska kännas när man gör det rätt. Jag vet ju min hjärna, jag kan se rörelserna, men jag kan ju inte göra dem längre.
Nej.
Alltså jag är inte stark nog för att göra det i kroppen.
Nej.
Och därför vill jag liksom inte ens testa, för jag har ett minne av hur det ska kännas. Det räcker liksom, jag behöver inte förstöra det fina minnet jag har.
Nej.
Så att jag har inte hoppat sedan dess faktiskt.
Och gud vad jag fattar den känslan. Men också, saknar man inte dig jättemycket när det sitter?
Det gör jag, men jag kommer aldrig kunna göra så att det sitter igen. Det är ju det som är grejen. Så att det är så här, då är det inte ens värt att försöka. Det är så många år av träning och så här små nötande detaljer. Mycket sitter ju liksom i muskelminnet, och det har jag ju tappat liksom. Jag vet att i somras så var jag och körde lite så här rörlighet. Man går över häckar på ett läger. Och då känner jag direkt så här, jag vet hur det ska se ut, jag vet hur det ska kännas, men jag gör det så gör det jävligt ont, för jag är stel. Jag är, jag är inte som jag var förut.
Nej, jag fattar verkligen. Ja. Men när jag slutade lumpen, då fortsatte jag äta likadant.
Du är krallig.
Alltså man var i lumpen, för då har man alltid ryggsäck. Jag var kralligare än vad jag... Och sen fortsatte jag äta, och så gick jag upp jättemycket. Var det svårt att ställa om andra delar i livet när man inte tränade så mycket?
Nej, inte på det sättet. Det var väl mera den här livsstil, alltså det är en livsstil som förändras. Från att jag går upp på morgonen och i princip vet vad jag ska göra, jag har koll på saker, jag har ju datum, jag har liksom allt är liksom planerat i förväg. Men då att lägga av med friidrotten blir ju så här att nu har jag ju tagit bort det som har varit liksom mitt... Ja, men det som gör att jag vet vad jag ska göra. Mitt mål är alltid borta. Liksom, när jag höll på med Frido så hade jag ett mål. Och det är ju liksom att bli så bra som möjligt. Och jag visste vägen. Jag visste vad jag behövde göra för att ta mig dit. Men då lägga av blir ju så här typ, okej, vad ska jag göra nu? Jag har liksom ingen koll på vad jag ska göra. Hur jag ska göra eller när jag ska göra det. Alltså det är så här, jag har aldrig skrivit CV. Jag har ju inte...
Har du gjort det nu?
Nu har jag gjort det, ja. Det var mycket, mycket så här, vet, googla och kolla hur man liksom... Men också så här, mitt CV är inte... Jag har inget att lägga på det i princip. Alltså det är så här, jag håller på med friidrott. Och jag har praoat när jag gick i gymnasiet. Det finns ju inte så mycket annat på det.
Nej.
Jag var nog ganska naiv när jag la av med idrotten. För liksom, jag la av, vad är det nu, 2019. Så jag var 33.
32?
32, ja, 32, ja. Och då... Hela tiden har hört, i princip sen jag var 18 år, att idrottare är attraktiva på jobbmarknaden. Ja. Alla företag vill ha gamla idrottare. Då tänkte ju någonstans i min naiva hjärna så här, typ, ja, men jag var ju fan också bra på det. Så att jag kommer ju ha folk som står i kö och vill att jag ska jobba med dem. Och det var ju ingen som hörde av sig.
Men det måste väl stämma lite. Alltså om man har ditt CV, när du slutade. Mm. Och så lägger man det bredvid en annan person som har ett lika gediget CV som inte har en elitkarriär bakom dig. Du är ju attraktivare på arbetsmarknaden än den i alla fall.
Ja, jag vet inte, men jag fick inga samtal eller någonting på liksom att är du intresserad av att jobba med oss eller skulle du vilja komma och ta ett möte? Eller, det fanns ingenting sånt liksom. Nej. Och sen vet jag inte om det var för att folk kanske trodde att jag hade saker att göra.
Ja, just det.
Eller lite där du sa med rampljuset, att så fort man liksom slutar, då glöms man ju lite bort, för det kommer ju nya hela tiden. Mm. Jag vet inte.
Nej.
Men det var en väldigt bra liksom så här, en läxa för mig att förstå att så här, typ, aha, du kan inte vänta på att någon annan ska hjälpa dig, utan vill du ha någonting så måste du göra det själv.
Ja.
Och det har jag haft i idrotten. Att det är så här, det är ingen som kan hjälpa mig här. Jag måste ju lösa det själv. Men privat så hade jag inte riktigt förstått det.
Nej.
Så att det var väldigt lärorikt för mig att förstå det också. Att så här, det är ingen som kommer komma här och bara fixa sakerna åt det, utan vill du ha något fixat så får man inte ta tag i det själv.
Ja. Återigen, med jämförelse med fotboll då. Jag fattar hur de tjänar pengar.
Mm.
Jag fattar att de skriver på ett kontrakt och att klubben betalar och att ibland har de privata sponsoravtal. Vem prisar din lön?
Ja, oftast är det ju så att som friidrottare så tjänar du ju pengar dels på sponsorer.
Mm.
Oftast så skriver man ett skoavtal med ett företag.
Ja.
Och så får du betalt liksom på tävlingar. Så att det man gör är ju att man öppnar ju liksom ett företag. Och så anställer man sig därigenom. Mm. Och så fakturerar man.
Ja.
Och sen är det olika. Vissa tjänar jättebra.
Ja.
Vissa tjänar inte så mycket alls. Man behöver vara på en ganska hög nivå innan man liksom kan livnära sig som, eller egentligen livnära sig som friidrottare.
Ja.
Det är så här att du måste vara i princip nästan till topp 10 i världen för att du ska kunna liksom livnära dig på det och känna att du liksom ändå tar det runt.
Ja.
Dock är det ju också så här att det finns ju skillnader på liksom så här, vad är, alltså jag kunde ju liksom ta mig runt.
Mm.
Men det är inte så att jag satt på några millar på kontot och hade en flashy bil, utan det var så här, det här räcker så att jag kan träna och satsa på det jag vill göra.
Hade du anställd heltidstränare då också?
Ja, och då är det lite olika. Jag var ju med i Hammarby friidrott som anställde min tränare, så de skötte ju den delen. Mm. Och sen så hade jag ju liksom stöd ifrån Sveriges olympiska kommitté och klubben, och sen hade min egen sponsor. Så oftast var det så att olympiska kommittén och klubben hjälper en liksom med det idrottsliga. Att så här, ska jag på ett läger så betalar de det.
Mm.
De sköter tränare, läger, men privata liksom räkningar och bil och bostad och mat, det måste jag sköta själv. Liksom.
Ja. Eftersom också, det är prispengar i tävlingarna då.
Mm.
Det är ju en del av det.
Mm.
Gör det att så här, när du missar med en centimeter en pallplats, är det det som hugger till i magen framförallt? Fan, det hade suttit så jävla fint att få en bronspeng här. Av sådana anledningar.
Inte där och då.
Nej.
Utan i första hand är det ju medaljen jag är ute efter.
Ja.
Men sen det är klart att med medaljen kommer det ju alltid saker. Liksom. Hade jag i OS där tagit ett brons, så är jag ganska säker på att det hade förändrats min ekonomi ganska mycket.
Ja.
För då hade det varit liksom den enda medaljen på ett OS 2012 i en konkurrenskraftig gren. Så det är klart, men någonstans så här, vill jag bli rik, så är jag väl dum i huvudet som håller på med friidrott, tänker jag.
Mm.
Det finns ganska mycket annat man skulle kunna göra som hade varit mycket bättre för plånboken.
Mm. Spännande.
Ja.
Vi är här framförallt för att min plan är att du och jag ska bli kompisar.
Mm.
Hur skulle du beskriva dig själv som kompis?
Oj, det kan inte jag riktigt svara på hur jag är. Jag är ju bara mig själv, tänker jag.
Mm.
Du är som alla människor, men jag tänker så här lite att man är ju annorlunda med beroende på vilka kompisar man är på. Mm. På det sättet att de jag är uppväxta med, de har jag en viss jargong med.
Mm.
De jag lärt känna senare har jag en viss jargong med. Men någonstans så tycker jag ändå att jag alltid är mig själv. Jag är en person som ställer upp, skulle jag säga, ganska mycket. Alltså jag är inte den här som har jättemycket tid att umgås varje helg och göra saker, men jag finns liksom alltid på telefonen. Och ha kul. Liksom. Mm.
Ja, du har ju jobb och familj, skulle jag säga. Ja, så det är inte så konstigt heller så i vuxen
ålder.
Har du skaffat kompisar i vuxen ålder?
Jo, men det har jag väl gjort, tror jag. Men oftast är det ju så här, det här är en så här jättespännande grej också. Så här, hur skaffar man kompisar, tänker jag? Inte det, så här, typ, ibland när vi pratar om, så här, ja, men ska vi flytta någonstans? Det blir så här, typ, men jag känner ju ingen där. Hur lär jag känna folk?
Mm.
Och det är väl typ via jobbet då. Det är väl det, jag har lärt känna mycket folk via jobbet nu. Liksom. Och sen så här, vänners vänner.
Mm.
Men så här, de jag umgås med mer frekvent är ju folk som jag har känt ganska länge. Mm. Alltså sen tonåren skulle jag säga.
Mm. Men var det någonting som hände när du klippte med friidrotten, att du tappade ett kompisgäng liksom?
Ja, nej, men det är klart att vissa... Nej, för han, jag tränade med, alltså jag skulle säga min bästa kompis, han tränade jag med 10 år. Han la av något år innan mig. Så att,
var det svensk?
Ja.
Vem var det?
Maddy Khatib heter han, hoppade höjd. Så att han la av innan mig. Men vi har ju liksom, vi umgås ju än idag väldigt mycket. Om man tänker på de här som man hänger med i landslaget eller sånt där, det är sådana som man egentligen bara träffar liksom vissa perioder. Jag träffar inte dem under hösten eller vintern, utan det är oftast under tävlingssäsongen när man är runt dem. Så att jag har varit ganska så här, bra på att separera det, tror jag.
Så du hade mer polare utanför?
Som jag umgicks med. Jag, alltså, från friidrotten umgicks jag inte så med så mycket människor. Liksom.
Nej, men vad skönt ändå. Att inte gå, ja, det låter ju nyttigt också.
Jag tror det också, för jag kommer från början från en liten klubb där det bara var liksom, vi var 2-3 stycken i min grupp, så att jag är van att liksom rodda det där själv. Jag tror det är en annan sak när man kommer kanske från ett fotbollslag där man är kanske 20 pers som umgås hela tiden. Då är det ganska lätt att man liksom blir en grupp som umgås. Men här var det ju så här, det var ingen som där jag bodde var ingen som höll på med friidrott, så att jag hade ju liksom inga av mina vänner som jag lekte med på gården som också följde med till friidrottsträningarna. Så det blev liksom två olika saker.
Just det. En sista, ibland så ser man ju på tävlingar till exempel sjukamparna med Klyft och gänget och även nu med Duplantis, att de typ är polare med sina hur var det, dels tycker jag att det är weird. Men var ni kompisar eller var ni primärt konkurrenter? Hur var stämningen er emellan?
Alltså det är väldigt olika, vissa personer tycker man ju alltid om mer än andra. Men överlag tror jag liksom att som i många grenar i friidrotten är så speciell på det sättet att jag kan inte påverka den andras resultat.
Nej.
Hänger du med? Alltså att, nu går jag tillbaka till fotbollen igen av alla sporter, men så här, där kan du ju så här sabotera för det andra laget. Ja. Tar en liten liksom tjuvnyp där och gör en glidtackling eller du vet så här. Friidrott är ju så här, jag ställer mig på banan, jag är själv på banan, jag ska prestera så bra som möjligt. Och då känner jag liksom inte, det är ju konkurrenter samtidigt som, jag vet inte, det är resultatet som är konkurrent snarare än personen. Och sen så är det alltid så här, du vet, att typ som på somrarna när vi är på touren, då åker vi tillsammans. Alltså då är man ju runt varandra ganska mycket. Och det är mycket najsare att vara med folk man kan snacka och trevligt med än att man ska gå runt och hata på varandra. Men oftast är det ju så här, du vet, det är någon person som liksom är liksom så här, limmet som får stämningen att bli bra. Alltså typ så här, jag tyckte du sa till exempel som ett exempel med Duplantis där. Jag har inte uppfattat att det har varit så bra stämning mellan stavhopparna innan Duplantis kom. Han är en jättefin person och jag tror att det har bidragit till att de andra kunde slappna av. Eller bara att så här, han är för bra. Så att det är så här, det är ingen idé. men just det där att vi hade ganska bra stämning mellan oss, tycker jag. Det var nog värre när man var yngre, tror jag. Att då kunde det vara lite så här, men inte så här direkt att man så här, tyckte illa om varandra och snackade illa, utan man hade ju så här, man byggde upp sina egna så här små fiender för att försöka hitta den här extra lilla adrenalinboosten när man skulle tävla liksom.
Vad gör det med en sån grupp, eller vad gör det med relationen till en konkurrent om den är dopinganklagad?
Det där är väldigt speciellt, för jag har, vad jag vet, inte haft någon som har varit anklagad under perioden som jag har tävlat emot
den. Det är så.
Nej, jag kan inte minnas det. Men för mig tror jag tänker så här, det är en sån komplex fråga, tycker jag. För det är så här, det är lätt att bara säga så här, nej, jag skulle be honom dra åt helvete och aldrig prata med honom, men det är så mycket större än så, tycker jag. Det är ju, och han gjort det, så är det fucked up liksom, och det är inte okej någonstans. Men samtidigt är det så här, typ, är han anklagad eller han åkt dit? Hänger du med?
Och rykte, för det är så här, kan vara rykte också.
Exakt, det är så här, du vet, jag har ju tävlat så här, som nu, till exempel som med ryssarna till exempel, har det varit jättemycket så här, du vet, med den här dokumentären och de varit avstängda. Jag har ju tävlat mot
Icarus-dokumentären.
Ja, precis. Och då var det ju liksom, efter det var det ju ganska mycket så här, för det var, den kom ju mitt under friidrotts-VM 2017, kommer jag ihåg. Och då var det ju direkt så här, vad hände här? Och så här, du vet. Men det är så svårt att förstå. Jag kan ju på något sätt bara så här, typ, tänka så här, typ, ja, men fuskar de så kommer de liksom åka dit av dopingpolisen. För så mycket som man blir testad så måste de ju catcha dem.
Yeah.
jag lägger mitt fokus på att utveckla mig själv och bli bättre snarare än att kolla på vad de andra gör.
Ja, gud ja. Men blev det stelt i matsalen efter det?
Ja, jo, men det var det, vill jag minnas. Jag tränade ju ett år med en ryska i USA till exempel, som alltså hade redan flyttat till USA tidigare. Mm. Men det var så intressant att liksom höra en annan persons perspektiv på sakerna. Ja, nej.
Och det var att de var oskyldiga?
Alltså, mer snarare tycker jag, alltså, det jag liksom kände, det var ju så här att ja, men, liksom, dokumentären, liksom, de vill bara liksom gå på oss.
Just det.
Mera.
Vinklingen typ. Eller?
Ja, och sen är det så här, alltså, jag tycker det är så svårt, för jag som människa delar liksom på personen och handlingen på något sätt. Och det kanske inte alla gör. Eller alla gör liksom olika där. Men jag vet inte varför. Men det är så här, i mig så är det så här typ, personen inte är den,
nej,
dens handling. Eller den har gjort ett misstag, men ska den bli dömd på det misstaget? Jättesvår fråga.
Ja, jag tycker det är hedervärt som fan. Och därför var jag nyfiken på det. För utifrån det så det är det extremt lätt att fälla. För jag har ju ingen personlig relation till den här människan. Då kan jag ser ju bara den dåliga sidan. Liksom.
Ja, och sen är det ju så här. Det har ändå varit lite, alltså typ som i svensk friidrott, nu är det ett tag sedan, men det var ju liksom några där som åkte dit. Och det är ju sådana jag har känt i flera år.
Yeah.
Och sen så åker de dit. Jag blir ju asbesviken på dem. Tycker det är så, alltså det, sen har jag inte pratat med dem efter, tror jag.
Nej.
Men jag tycker, det är så här, den är intressant, den frågan. För jag har inget svar eller så här, vad som är rätt eller fel. Mm. Men jag har, så här, ibland har jag tänkt så här typ att om en person gör ett brott, då får ju den ett straff, och sen så är den ju efter att alltså gjort sitt straff, så är den ju välkommen tillbaka i samhället på något sätt. Men som idrottare är det ju, alltså så här, då är det ju sayonara på ett annat sätt. Sen är det ju, alltså det förstår jag också, att det är ju olika.
Det finns grader liksom.
Precis, det finns flera grader i helvetet om man säger så. Men jag tycker alltid att den där liksom, jämförelsen är så intressant. Men jag tror egentligen är så här, skulle någon jag har tävlat emot dopat sig, så hade jag ändå inte varit så glad. För det betyder att den personen, har den placerat sig framför mig i flera mästerskap eller på flera tävlingar, det betyder att den har i princip snott pengar ifrån mig.
Yeah.
Det har den gjort. Eller kanske mer än så, den kanske har snott den här medaljen som jag har liksom suktat efter.
Mm. Men då har du väl fått tillbaka dem? Om den blir dömd, det är inte så att man retroaktivt får lämna ifrån sig medaljer?
Inom ett visst tidsspann, ja. Okay. Men också, det spelar inte så jävla stor roll, tycker jag. Nej. För det är så här, alltså, säg att nu tror jag inte det, men säg att någon av dem i OS skulle, nu när man gör omtester och man ser att någon av dem har haft en preparat i kroppen. Även om jag får nu 10 år senare en medalj i brevlådan, det är långt ifrån att få springa ett ärevarv där inne med flaggan, åka hem och träffa liksom familj och vänner och känna att man liksom har lyckats med det man drömde om. Det är så här, 10 år senare är det samma. Så att det är så här, den där, att få en medalj på posten tror jag inte någon uppskattar.
Nej.
Jag hade en jättegod vän nu som fick de fick OS-guldet ifrån, undrar om det var 2008 eller 2012 på 4x100 meter häck.
Ja.
För Jamaica vart ju liksom förlorade det guldet.
Ja, ja, ja.
Och då har jag en kompis som var med i Trinidads lag som fick det guldmedaljen. Och de var ju liksom, och fick den och åkte hem och firade. Och det var ju så här att han var jätteglad, men han sa det att tänk om vi hade fått ta den här guldmedaljen och åka direkt hem till Trinidad efter att ha tagit en OS-guld på 4x100. Alltså i det landet där det är så stort. Så det är så här, det är jättekul att få det, men det är inte samma sak.
Nej, det är inget stort plåster direkt.
Nej.
Vi måste, vi kanske kommer tillbaka till det, vem vet. Ja, men nu måste jag testa ifall våra vänskapsvingar bär helt enkelt.
Okay,
så vi kompisar. Ja. Nu drar vi ingen. Michel, när spydde du senast?
När spydde jag senast? Oh shit, det var länge sedan.
Mm.
Kanske säg 3 år sedan bara. Ja. Jag har ingen aning. Alltså jag är så här, när jag blir magsjuk och sånt så kräks jag inte.
Nej.
Och det är sällan jag har så mycket alkohol i kroppen att jag måste kräkas. Ja.
Men för det nämnde, vi gjorde ju radio för en par veckor sedan. Och då nämnde vi det här ifall du liksom, ifall du hade ju inte samma vilda tonår av den typen som jag kanske hade.
Nej,
då.
Nej.
Men det har du inte tagit igen efter då, med andra ord?
Nej, nej, det har jag inte gjort. Lite tragiskt att se en 36-åring på Maria Poolen.
Det är också förståeligt.
Ja.
Så, okej, jag förstår. Vad har du haft för djur?
När vi var små hade vi en hamster. Och sen hade min morsa en liten hund när jag var yngre.
Kom de överens?
Ja, vad sa du nu?
Kom de överens?
De levde inte samtidigt.
Nej, jag förstår.
Hamstern vet jag inte vart den tog vägen faktiskt. Vi hade den ett tag, sen vet jag inte vad som hände med den.
Kul om den dyker upp nu. Men du har inga djur nu?
Nej, inga djur nu.
Nej.
Nej. Inte så här djur, inte så här superdjurig person.
Nej.
Det är så här, ibland kan jag romantisera över att ha en hund, men sen så... Liksom när man är med någon som har hund och det är den här typ, ah, men jag måste hem och måste gå ut med hunden, eller vi kan inte göra det här för att vi har, då blir det så här, typ skönt att slippa det. Eller typ så här, du vet, vakna i november när det är så här, du vet, regn från sidan och vet att man inte behöver gå ut så här med en hund, det är ganska skönt.
Jag är exakt samma situation. Alltså det är, man vill ha en hund som på film, att bara, man ser bara mysiga och blir väckt av den och sen så att den ligger och vilar, men det är så mycket skit och försäkringar, ja.
Och det är så här, det hade varit asnice om man bodde någonstans där man hade liksom, säg att du har en stor trägg, alltså du vet att du har så här, där du bara du så här, har en liten hundlucka och den kan gå ut och göra sitt. Ja. Men så är det ju inte.
Nej, det är ju inte Stockholms bostadssituation riktigt. Var har du ondast just nu?
Ryggen skulle jag säga. Ryggen. Jag tränade häromdagen och kom lite snett när jag körde. Så att jag har varit lite stel i ryggen.
Så det är en tillfällig smärta? Har du någon permanent skit?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Jag var ganska förskonad från idrotten att med skador. Liksom. Sen får jag ont om jag gör vissa saker för mycket. Liksom. Jag har liksom en bål som jag slet upp för några år sedan som gör att... Liksom,
vad betyder att slita upp bålen? Det låter som ett kejsarsnitt. Nej.
Ja, men alltså det som hände var att jag fick en rispa i typ så här, alltså i den här korsetten som man har inuti, den här bålen i kroppen. Du har ju magrutor och så, men så har du ju liksom där innanför har du en grej som liksom...
Okej, en korsett typ. Ja. Jag förstår.
Och där, där slog jag upp magen en gång när jag hoppade, så liksom fick jag en rispa i den. Och det har liksom läkt, men det ligger liksom, den har gjort att liksom hela partiet är fortfarande lite svagt.
Oj, jäklar.
Så det gör till exempel att jag... ja, men om jag typ kör för mycket sit-ups eller så magträning, så får jag ganska ont liksom i magen och i ljumskarna.
Jävlar. Men förlåt att det handlar, jag ska inte, ja, nu börjar vi igen med en fråga. Du berättar med skador.
Ja.
Var du liksom försäkrad, så om det kom en långvarig skada så fick du ut pengar på något sätt?
Eller nej, jag hade ingen sån försäkring. Vi kollade faktiskt på sånt, men det var för dyrt för att ha den försäkringen.
Ja.
Jag hade bara så här försäkring på det sättet att om jag skadade mig så skulle jag liksom få hjälp.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oh.
Typ i princip under 24 timmar så ska jag ligga på bordet. Liksom.
Så det är mer sjukvården som prisas, inte liksom hyran ska in pengarna? Det skulle inte täckas helt enkelt.
Nej,
det kan jag tugga på då, men inte...
Skokontraktet till viss del. Det beror på hur du har gjort dina avtal.
Ja.
Alltså det handlar ju om hur du har förhandlat och gjort saker. Jag gillar ju att se saker långsiktigt. Så att ibland kanske jag är mer villig att ta en mindre katt om jag vet att det är över en längre period.
Ja.
Än att liksom bara få en sån här quick fix. Men det är olika hur man gör. Men jag vet att vissa har kunnat haft sådana försäkringar. Men jag tror inte det är så vanligt inom friidrotten, om jag ska vara helt ärlig.
Nej. Vem sköt Palme?
Ingen aning.
Inte det?
Nej, jag har inte riktigt... inte varit så jätteinsatt. Jag är född samma år.
Just det.
Mm. Men jag vet faktiskt inte. Det känns som att ingen vet. Många tror och tänker sig veta, men jag vet inte.
Nej, det var ingen sån teori så.
Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är jätte... Det är så weird hela grejen.
Mm.
Det är ju. Jag är ingen så här konspirationsmänniska, men det är så, jag tycker det är så konstigt att... de gjorde väl någon dokumentär nu senast där de pratade om någon snubbskandiamannen, var det? Jag har inte sett den dokumentär, men jag läste mycket i tidningarna om det.
Mm.
Men alltså typ att jag har för mig att när jag var yngre, då pratade man mycket om han...
Pettersson.
Pettersson, precis. Mm. Det var ju mycket snack om honom, vad jag förstod. Men sen tyckte jag alltid det var så weird att man pratade om honom. Och så plötsligt var han typ med i Robert Aschbergs program hela tiden. Så jag var så här, jag bara, är han eller... Alltså, jag vet inte. Jag säger så. Jag vet
det hade ju aldrig hänt idag att en så här, en mördare är med i liksom lekprogram som alla tror är mördare.
Jättekonstig hela den grejen. Vi kommer aldrig få veta. Det är precis som med Tupac och Biggie. Vi kommer aldrig få veta. Det är så bara. Och ibland kanske vi måste någonstans liksom acceptera att vi aldrig kommer få veta sanningen.
Komma till ro liksom.
Ja.
Mm. Nej, inte som det kommer en rörlig film så tror jag att folket kommer bli övertygade. Alltså, det kommer liksom övervakningsbilder som dyker upp nu. Jag tror ändå inte, det kommer inte hjälpa. Det som du säger med Tupac och Billy.
Vissa har låst sig nu på vilka det är.
Vilken frisyr hade du haft om du hade kunnat?
Nu ser jag ut som... Jag har inte klippt mig på länge nu. Men jag testar lite olika frisyrer hela tiden. En sak som jag har velat ha sen gymnasiet är skägg.
Ja.
Det går så där kan jag säga.
Samma här,
Det har jag alltid velat ha. Jag kommer ihåg när Rick Ross kom, liksom, när han hade det där skägget. Då var jag bara, det där vill jag ha. Och det suger att så här, nu, några år senare, så är det så jävla trendigt med skägg.
Mm.
Och så kan man liksom inte ens... Alltså så här, jag kunde inte ha det då och jag kan inte ha det nu, det är trendigt. Och jag kommer nog inte kunna ha det i framtiden heller. Liksom. Man vill ha det man inte kan få.
Verkligen. Men min farsa fick det, eller han kunde ha det i 50 års ålder.
Ja.
Så det kanske kommer.
Ja, den som väntar på något gott.
Om du var där först, vad hade du beställt i baren om du var med i tv-programmet Första dejten? Och har du sett det programmet?
Nej. Det har jag inte sett.
Då är det,
jag tror jag har sett klipp på det. Det är så här stelt. När man
det måste man säga.
Är det han den här... Tjena!
Typ! Det är ju TV3s variant. Exakt. De har gjort en egen variant på det. Men det blir så att du sitter i en bar och har beställt någonting. Och en redaktion har fått reda på vad du gillar för typ av personer.
Mm.
Och sen så har de försökt matcha dig med någon annan. Och du är där först och har beställt någonting i baren. Och sen kommer den personen in. Och så ska du ge ett härligt intryck. Och sen ska ni ha en dejt.
Okej. Ja, du tänker så. Men alltså, jag är så basic. Jag hade typ haft en peron i handen.
Mm. Ja, men det är kanon.
Det räcker så, känner jag.
Ja, verkligen. Ja, det är samma. Verkligen. Aha. Man vill heller inte säga om det blir för starkt, då kanske man ser för spel lite grann. Det är ändå tv liksom.
Alltså så här, jag är ingen drinkmänniska heller.
Nej.
Och det är så här, en öl, det känns som att det räcker. Det kanske blir lite mer avslappnat också, tänker jag. För en öl är så här ganska vanligt att man kan ta med vem som helst, typ.
Ja, bra val. Har du spelat paddel?
En gång i somras gjorde jag det. Det känns så bökigt att börja med paddel. Mm. Och det är alltid så här, man ska vara flera stycken och så typ där. Du kan få en tid 22:30 i Vallentuna typ. Alltså det är så här, en gång, det var askul. Men det är inget som jag så här, känner att jag vill så här, spela hela tiden, utan det är så här, kommer det någon lucka som du gjorde i somras, så kan jag testa det.
Jag tycker typ det är så nice, nu när hypen lägger sig, så att det finns planer, så att det inte blir den här Vallentuna 22:30. Så det finns, om man vill så kan man spela som bowling. Det är bara att ramla in på en bowlinghall. Om man skulle vara sugen någon gång.
Mm. Men det är också så här, för det finns ju typ hallar, banor överallt nu.
Yeah.
Alltså typ så här, jag bor jag bor nära Heron City. Mm. Det är så här, typ, helt plötsligt går jag upp på bio och så ser att de har byggt en paddelbana inuti. De finns överallt nu. Typ som när jag spelade i somras var också så här bara spontant. Vi var ute hos en kompis på hans landställe.
Mm.
Och då har liksom de byggt ner vid dess Ica två paddelbanor. Och då var han så här, typ, han bara, men ska vi testa? Så, ja, okay. Och så gick vi ner 4 stycken och spelade. Och det var skitkul, men för mig är inte det träning. Det är mer så här sällskap.
Som kund, liksom.
Inte riktigt så, men det är så här, det känns som att få en så här riktig workout från paddel krävs ganska mycket tid kontra en timme i gymmet för mig.
Ja.
Men sen är det väl, alltså jag tycker det är skitbra. Det verkar som att många har rört på sig, och kanske speciellt nu under pandemin har det väl varit asbra att folk har ändå fått komma ut och fått röra på sig som kanske inte hade gjort innan.
Mm.
Ja, men så här, mycket så här, typ äldre män som kanske inte har, du vet, man har inte velat gå till gymmet så mycket och inte orka, men så har man hittat nu så här, fan, nu har jag så här 2 timmar i veckan där jag går och spelar paddel och får lite motion på det också, så att det verkar vara nice, så här, bra kombination av träning och sällskap.
Om några, vilka poddar lyssnar du på?
Jag lyssnar på, jag vet inte vad den heter, P3 Historia heter den, va? Den brukar jag lyssna på ibland, den tycker jag är nice. Sen lyssnar jag på 2 engelska, alltså de kommer från varandra, men det är Brilliant Idiots.
Mm.
Och därigenom han Andrew Schultz gjorde för några år sedan, startade sin egen grej som kallas Flagrant 2.
Mm.
Det är typ de jag lyssnar på, tror jag. Mm.
Du måste gadda dig här och nu minst 7 gånger 7 centimeter. Vad blir det?
Ja, det, jag är inte så kräsen.
Hur många har du nu?
Mycket.
Ah.
Många. Nej, men typ så här, mina ben är lite så här, där får det vara lite vad jag känner för.
Mm.
Och en sak som jag skulle vilja ha, det är ett porträtt på Old Dirty Bastard.
Mm.
Han skulle jag gärna ha liksom i någonstans på typ, ja, någonstans på benen, kanske på vaden eller någonstans.
Minns du inte hur han ser ut? Men jag ser ju tema i 90-tals hiphop här i alla fall.
Ja, den är stark.
Ja. Ja. Är det mest det du konsumerar i musikväg?
Nej, eller så här, den är ju ganska stor del av mig.
Mm.
Och det är så här, jag faller alltid tillbaka dit, men jag har inga problem att liksom så här, lyssna på nya saker också.
Men det är trygghet typ?
Ja, men sen också så här, det är den musiken, så här, alltså musik för mig är ju känslor.
Mm.
Och musik har ju en förmåga att ta en till så här speciella platser eller väcka vissa känslor i en.
Mm.
Och 90-talshiphopen finns ju så här, det finns något skönt i så här, egentligen i första hand är jag ju så här, jag älskar ju egentligen West Coast liksom, jag är där, men det finns någonting med typ så här vissa, alltså som Wu-Tang och vissa andra som är så här, när jag upptäckte dem var det så himla coolt och det sitter liksom fortfarande kvar i mig.
Ja. Men vem sköt Tupac?
Ja, det vet jag inte. Det är en bra fråga. Mm. Alltså jag har mina så här, jag går liksom väldigt mycket för olika, men vad liksom det jag tror är ju att det var den här antingen han som de slog liksom på hotellet i Las Vegas eller någon i hans klick liksom. Mm. Jag tror inte att det var polisen som sköt honom.
Nej. Det måste jag lägga till som fråga. Mm. Får du ordentligt med sömn?
Ja, det får jag. Jag sover ganska djupt. Så att jag, fast jag har 2 barn, så jag sover ganska djupt.
Bra jobbat.
Ja, tack. Talang.
Stilförebild?
Jag har ingen riktig stilförebild, utan jag är så här, när jag klär mig så kommer det nog från lite olika platser. Men oftast är det lite så här, eller så här, jag ser säkert jättemycket, eller det gör vi alla, men jag ser saker som jag kanske tycker är snyggt och fint. Men det är sällan jag tänker att den personen har fett nice stil, så vill jag klä mig. Nej. Utan det kanske är bara någon dag hemma så tar jag på mig en tröja så tycker jag den är assnygg. Men jag har ju blivit påverkad av det från någonstans.
Yeah.
Jag är ju liksom ingen nyskapare i klädsel.
Nej.
Jag tar bara på mig det jag känner för liksom, den dagen. Typ, eller dagen innan plockar jag fram kläder som jag känner för.
Mm.
Så att det kan vara allt ifrån liksom, oversize och baggy till, liksom, inte tight, men... Men ja, jag har ingen så här speciell stil, tror jag. Jag klär mig oftast bekvämt. Jag tror liksom i ett liv med att jag har kört tights ganska länge, så är det så här, nu vill jag bara så här bekväm klädsel på mig. Jag har liksom kanske kommit till den åldern också där jag inte bryr mig så mycket om vad folk tänker på hur jag klär mig, utan jag klär mig det jag känner för.
Var det jobbigt att ha tights i tv? Jag hade tänkt, jättemycket på det.
Du tänker inte ens på det.
Menar du det?
Ja, nej, du tänker inte på det.
Hade du strumpa i? Nej.
Nej, det hade jag inte.
Det måste ju vara supervanligt.
Jag, det kan jag inte svara på.
Du har 100 namn, jag vet.
Inte kollat så noga.
Då ska vi se. Har du varit i Romme Alpin?
Nej.
Var ni inte där med skolan och åkte skidor i...
Nej. Romme Alpin, var ligger det?
Borlänge.
Ah, nej.
Nej.
Jag har varit i Kungsberget tror jag vi var, med skolan.
Mm.
Och sen så var jag nu i vintras i Järvsö.
Mm.
Sen har jag varit i Åre en gång, men inte med skidor. Då var jag där på en tv-inspelning. Men, nej, jag har inte varit i Romme.
Är det bra utför?
Jag har åkt 4 gånger i mitt liv typ.
Ja. Men känns som du känns som att du är en naturbegåvning.
Är det så? Nej, jag är för feg.
Uh-huh.
Jag tror att första gången jag testade när jag var liten och så ramlade jag ganska ordentligt. Och sen har man liksom inte gjort det. Så under hela min idrottskarriär åkte jag inte skidor.
Nej.
Eller innan. Jag åkte typ skidor sist när jag gick kanske i 3-4.
Vad är det för skaderisken?
För idrotten, ja.
Ja.
Alltså när jag blev liksom... Alltså dels i gymnasiet och högstadiet, då var det liksom inget vi gjorde.
Nej.
Och sen när jag blev liksom... Jag blev professionell samma år som jag tog studenten. Då var det så här inget... Man ville riskera att åka och bryta benet.
Men du hade inte kontrakt mot någon så här, du får inte, för så har ju Zlatan typ att han inte får åka, hoppa fallskärm och sånt där.
Alltså det fanns klausuler i avtalen, men jag kommer inte ihåg om det var en av dem.
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Så kommer jag inte ihåg.
Det känns ju väldigt onödigt att det fattar jag verkligen.
Ja, men det är så här, det är en sak, vissa är så här, de har åkt på skidsemester varje år och kan åka, men för mig är så här, jag har inte åkt på 10 år, varför ska jag då ställa mig nu på ett par skidor och riskera? Men det är sånt man kan göra nu istället.
Ja.
Alltså det var, nu åkte vi liksom hela familjen upp till Järvsö.
Mm.
Typ någon vecka innan sportlovet och åkte lite. Alla slog ju sönder sig, men det var askul. Så att, ja.
Fan vad mysigt.
Ja.
Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Mm.
Så nu ska vi se vad lyssnarna, vad de undrar helt enkelt.
Yes. Mm.
Patreon. Vi börjar med Johan Dykhoff.
Mm.
Han undrar, vilken hushållssyssla är roligast och tråkigast?
Roligt när jag ska få så här robotdammsugare, den är jävligt skön och bara...
Funkar det verkligen?
Ja, den funkar.
Okay.
Mm. Den funkar. Alltså, inte i barnens rum, men den tar liksom kök- och vardagsrum och det räcker liksom.
Ja.
Det är där det är som värst tycker jag. Alltså, jag tycker om att sätta en grej i tvättmaskinen, men jag hatar att ta ut saker från tvättmaskinen. Alltså, så här, ta ut och hänga upp och vika. Alltså, vika är det värsta som finns.
Har du resårlaken?
Är det så här som spänner...
Ja. Det är helt
ovärt. De går inte att vika, nej. Nej, jag tror vi har några sådana, de går inte att vika. Det är där så man rullar ihop den typ bara.
Ja.
Sen gillar jag att plocka in i diskmaskinen, gör jag.
Mm.
Jag plockar fan ur den också.
Mm.
Men plocka in i diskmaskinen tycker jag är ganska nice. Jag har så här ett system hur jag sätter grejerna så att allt ska få plats. Så det är skitjobbigt när någon annan gör det, när man kommer dit och vad fan har hänt här liksom. Gafflarna ska inte vara där.
Och tråkigast?
Vika kläder.
Ja, det sa vi. Förlåt, det var jag som inte lyssnade
ordentligt. Kläder. Och bädda säng. Alltså byta så här påslakan och sånt, det hatar jag.
Ja, men du är ändå lång. Det känns som att, för jag är för kort för att när jag ska sträcka ut det där och ligga... Ja.
Nej, jag tycker det är astråkigt.
Thomson Lindqvist, det här har du i princip svarat på, men vill ändå ha ett utförligt svar. Han undrar, hiphop eller dansband?
Ja, hiphop.
Har du någon relation till dansband?
Ja, absolut. När jag var liten så gick jag hos en dagmamma. Hon älskade dansband.
Mm.
Så att hon spelade mycket så här, Vikingarna och sånt där. Så jag känner till hitsen.
Ja.
Absolut. Och vi lyssnade mycket på det liksom, hos henne när vi var små.
Mm.
Men det är inget jag sätter på idag. Liksom.
Nej.
Men jag har ingenting emot det. Alltså, jag tycker det finns en nice grej också, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det låter lite konstigt att säga, men man liksom träffas och umgås och dansar. Det är väl asnice liksom.
Sen, verkligen.
Musik är musik liksom.
Fan, finns dagmammor längre? Det fanns ju nu. Alltså,
dansbanor?
Nej, det. Dagmammor.
Ja, jo, men det finns tror jag.
Det gör det.
Ja, det finns. Men jag gick hos dagmamma så att jag är lite så här, isolerad. Jag har inte varit med så mycket folk när jag var liten, känns det så. Man tappar lite den där sociala grejen tror jag när man går hos dagmamma.
Så du var inte på dagis alls?
Nej.
Fram till förskolan var du på dagmamma?
Ja, fram till sexårsverksamheten så gick jag hos dagmamma. Och sen så gick vi på sexårsverksamheten. Och sen efter sexårsverksamheten gick vi tillbaka till dagmamman och var där tills morsan hämtade oss.
Ja, jag förstår.
För hon bodde, eller hon jobbade, eller ja, hon bodde mitt emot förskolan.
Okej, okay, okej. Okay,
och jag hade min kusin i lägenheten bredvid.
Var din kusin hos samma dag, mamma?
Nej, min lillebrorsa gick där.
Ja. Vi hade en i porten. Det var, man kan ha så mysigt. De var ju ett tajt gäng liksom. Ja. Och sen. Så det var trevligt.
Ja, men det var ändå så här kul. Alltså det, för liksom, den dag mamma gick ju, jag hos, min brorsa gick hos henne också. Så jag hade mina kusiner på samma gård. Min dagmamma hade typ en, ja, vad blir det? Ett barnbarn som var i samma ålder som mig, som jag umgicks mycket med också. Alltså det är så här, så att det var ganska ett så här litet community, men det var nice.
Mm. Anna Södertörn, hon undrar, varför blir du dumpad?
Jag har inte blivit dumpad.
Nej. Good for you. Egentligen borde jag ju fråga. Nej, men då får, ja. du får nöja dig. Det räcker. Jag blir bara avundsjuk. Joel V. Kall, han undrar, var det bättre förr eller är det bättre nu?
Så här, det går inte att jämföra, tycker jag, utan det är så här, för mig är det så här lite som att jag har ju startat om på ny kula.
Mm.
Så att det fanns saker som var asnice förut, men samtidigt det som är nice nu, tycker jag, det är ju att jag får lära mig nya saker hela tiden. Jag får göra nya saker. Och det finns någonting så här sjukt intressant och roligt i att lära sig och växa. För det är så här, jag tror ju att som människa, för att du ska växa så måste du utmana dig själv.
Yeah.
Alltså sitter vi bara och gör exakt samma saker varje dag, och du får inga nya intryck, alltså du växer inte.
Nej.
Så att, som för mig i friidrottsvärlden, hade jag varit kvar där, det är klart att jag kan lära mig nya övningar, men det är fortfarande samma sak varje dag. Medan att då gå och börja med ett nytt jobb eller att man flyttar eller, alltså, alla sådana saker tror jag gör jäkligt mycket för en människa.
Mm.
Och speciellt utmana. Alltså jag är så här, jag har varit en period nu där jag försökt utmana mig själv ganska mycket. Alltså jag ställde upp i Let's Dance fast jag inte kan dansa.
Mm.
Men även så här, typ som för några veckor sedan sprang jag midnattsloppet. Jag hade sprungit en mil på band.
Ja.
Så här, jag gjorde en swimrun här för några veckor sedan också. Jag kan knappt simma. Bara för att säga, okej, låt mig pusha mig själv och se liksom, vad mer jag kan göra.
Ja. Fan vad grymt.
Ja, nej, sånt tycker jag är jäkligt kul. Alltså utmana mig själv.
Men gör det du tänker så här, om 5 år, då är jag nog landstingspolitiker. Har du sådana planer också framåt som är helt...
Nej, inte alls. Utan jag är nog lite så här... Jag gör det som jag tycker är intressant för stunden. Och det är väl också för att jag tror att för mig som har liksom jobbat med det jag älskade att göra, och du plockar bort det, då har du tagit bort den här grejen att göra det som jag älskar att göra. Jag har inte liksom hittat något annat som jag tycker om lika mycket.
Nej.
Och då blir det lite mer så här, typ, ah, men vet du vad, då testar jag lite olika saker. Kanske någonting är så här, jag kanske inte tycker om det, eller så här, jag kanske inte hittade det jag älskat, men då har jag testat massa roliga saker.
Yeah.
Och kanske jag har haft det roligt under den stunden också.
Mm.
Alltså midnattsloppet var mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Även om jag sprang själv liksom, så var det ändå så här, man sprang och tog intryck längs banan på folk som hejar och det var musik och liksom, det är så här, bra energi. Mm. Swimrunnen var det absolut jobbigaste gjort i hela mitt liv, men jag gjorde det med min bästa kompis och det var liksom så här, du vet, den här känslan av att man gör något som är asjobbigt, men man krigar igenom sig och sen efter lär man liksom, ja, man pratar med de andra deltagarna och andra människor och lär känna nya. Så att så här, från att ha varit det absolut jobbigaste jag gjort, så gick jag ändå därifrån med så här positiv liksom, eller så här positiva vibes.
Jag har sprungit några lopp och det är typ så här alla att göra. Det är så jävla mycket roligt. Det är verkligen en sån kick och det är sån fest och det är så man får.
Men alltså om jag skulle gå ut nu och springa en mil, så jag tar mig igenom absolut.
Ja.
Men när jag springer på ett lopp, dels går det är mycket enklare att ta sig igenom den milen och det är roligare.
Ja.
Alltså så här, man det är så här, just det där att springa, man hör folk på, hej, jag kom igen. Ja. Det är så här, och man har folk runt, någon som springer förbi en som man försöker haka på, ja, och man får springa bit fällan förbi. Ja, exakt. Det är något nice med det. Så att, vi får se. Jag missade nu. Hade jag vetat att det var Tough Viking här, då hade jag gjort den. Men jag missade det. Jag såg det samma dag. Just. Då var det för sent. Annars hade jag ställt upp i det fast jag inte ens vet vad det är för någonting. Bara för att utmana mig själv.
Men tror du att du gör en maraton om 3 år?
Nej, det tror jag inte. Men jag ska aldrig säga aldrig.
Nej.
Det är roliga, alltså springa är springa. Jag vill testa liksom andra saker. Alltså därför swimrun var nice. För det var, så här, det var ett element som inte jag är bra på eller kan. Som gjorde det liksom till en större utmaning.
Mm.
Så vi får se.
Andreas Sigelin, han undrar, favoritglass of all time?
pistageglass gillar jag. Sen var jag häromdagen på Nytorget, finns det ett så här mjukglassställe. Jag vet inte vad det heter. Jag är värdelös. Det ligger typ vid, fan vad jag reklam här. Det ligger bredvid Lycke Café. De har en mjukglass som är skitgod, men så gör de så här egna så här kolasåser. Då hade de gjort någonting så här, viol. Alltså det är så här, jag vet inte egentligen vad viol är. Nej, jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte ens vad det är för någonting. För mig är så här, viol, det är de där tabletterna, den här lila asken från när man var liten. Men i alla fall, de hade sån här typ några så här, typ rostade viol i, som de la på glassen, och så här violkolasås. Och det var så här, när jag tog den, det var så här, jag sa det till liksom till min familj, så här, prata inte med mig, alltså jag måste njuta av den här glassen. Den var så jävla god, så jag köpte med mig så här typ violkolasås hem. Så att, ja, nej.
Jävla vilken glass, ja.
Ja, den var brutal.
Victor Bussell undrar favoritlåt just nu.
Ja, men typ så här, nu just nu lyssnar jag på ett band som jag såg på Tiny Desk, som heter Los Rivera Destino. Spanskt band från Puerto Rico, inte jättestora, eller kanske, jag vet inte, men inte för mig. Men de har en låt som heter Pancakes, som jag tycker är ganska rolig.
Ja, trevligt. Det svängde ju. Det var inte alls dumt det där. Martin Lundberg undrar, onödigaste köp?
Onödigaste köp? Alltså jag har gjort så många onödiga köp så att det går inte ens att beskriva. Jag är extrem så här, snö in på någonting och liksom går all in på det just under stunden.
Så vad kan
om
det
jag är, nej men typ så här, om du säger till mig så här, typ, ja men fan.
Violkolasås.
Violkolasås är jävligt bra hemma. Då ska jag köpa alla viol, olika varumärken som gör den kolasåsen för att hitta den som är bäst.
Är det så alltså?
Ja, men jag är lite, alltså jag är så här, jag kan snöa in brutalt i saker.
Säg något där har blivit så.
Kepsar hade jag en period. Jag liksom bara skulle köpa typ varenda jävla keps jag såg.
Hur många har du?
Ja, nu har jag inga. Typ.
Var landar de då? Vart tar han vägen?
Vad heter det? Stadsmissionen, Röda Korset, kompisar.
Du tröttnar liksom när du har...
Ja. Samlat mycket på skor. Det har jag börjat liksom trappa ner på också.
Trader du? Nej.
Ibland. Ja. Ibland gör jag det. Ibland ger jag bort. Alltså det onödigaste köpet, jag kommer ihåg, det var en period där det var så här jättetrendigt med... Typ Versace var jättepopulärt. Då köpte jag någon så här Versace-skjorta som kostade asmycket. Mm. Som jag aldrig använde. Så här, du vet, när jag testade den, bara, det var nice. Och så köpte jag den och sen efterhand. Så här, typ, jag kommer aldrig ha den här. Nej. Varför har jag den för?
Säg mig gott då. Visste du det?
Ja, men det var upp mot typ, ja, det, upp mot 10 var det.
Wow.
Ja, exakt. Nej, men så här dumma köp ibland. Du vet, man faller in. Så här, spontan köp är väldigt farligt.
Och andrahandsvärdet på en sån skjorta är inte gott att...
Nej, den hänger fortfarande hemma.
Det gör det ändå.
Ja. Den kanske blir vintage någon dag.
Hoppas det, alltså, det är det fan värt.
Ja, men det var också så under en period det gick väldigt bra på tävlingarna och man fick lite extra bonusar och då var det så här, man fick lite feeling och så bara, du vet, jag tror vi var i typ så här, jag kommer inte ihåg vart vi var, men vi var i någon stad och då var det så här bara, let's go.
Ja, men fan, det är ju min ekonomi som facepalm här. Det är ju för att det är otänkbart för mig att avgöra 10. Fan, det är klart att jag ska leva när det går skitbra.
Nej, men nu hade jag ju inte gjort det.
Nej, precis. Nej, men
det alltså, även om vi säger att jag hade jättemycket pengar i min plånbok så hade jag aldrig köpt det nu. Det är sådär, man lär sig. Man lär sig.
Du köpte en till.
Man lär sig.
Det är bra. Kristina Takman, hon undrar, vilka språk kan du göra hyfsat förstådd på?
Svenska, spanska och engelska.
Är skolspanska?
Nej, alltså min sambo är ju spanjorska. Mm. Och vi har två barn.
Så är de tvåspråkiga?
Ja, de pratar bättre spanska än svenska skulle jag säga.
Fan, vad gött.
Så därigenom har jag liksom tagit det. Det är det jag skulle göra med franska. Är så här, den är för knackig. Det är spanska, svenska och engelska.
Men du kan röra dig fritt i Spanien och klara dig?
Ja, fast jag låter ju liksom som... Alltså jag låter ju inte... Det är inte så att någon bara, du är från Spanien. Utan man hör att det är så här, det här är någon som... Så att, ja.
Då tar vi några Musikhjälpen-frågor. De har vunnit en fråga i Musikhjälpen. Och vi börjar med Reprikets Rolling. Den undrar, bästa fiskeminne?
bästa fiskeminnet? Alltså, när vi var små så var vi mycket uppe i Norrland. Boden specifikt.
Då hade farmor där, mormor, vad var det?
Ja, hela morsan och hela min släkt därifrån. Men så att på sommarloven skickade alltid morsan upp mig och min brorsa dit. Och då brukade vi alltid åka ut och fiska. Alltså ganska mycket. Min mammas morbror gillade att fiska. Ja. Så han hade så här en plasteka och så motor på det. Så brukade vi alltid köra runt i så här små ställen och fiska. Och jag kommer, jag älskar att meta. Mm. Alltså kasta inte min grej. Nej. Jag tycker det är ganska nice. Vi åkte ut och så du vet, hade de tagit med sig kaffe och bullar. Och så det satt man där.
Dagen innan, till, alltså. Det är
ja, men det är det. Och så dagen innan har vi stått där i komposten och grät för att hitta maskarna. Det. Och det är så här, ja, du vet, när man lär sig trä på dem och så fiskar man, så sitter man där en hel dag och har det asnice. Och som du säger, när det liksom nappar det nice. Och det är så här, jag gillade att fiska abborrar liksom. Jag var inte så intresserad av kasta och få stora, utan abborrar räckte för mig liksom. Och så tog vi hem dem och så brukar vi röka dem och käka.
Fan, kan det vara 90, vad kan det ha varit? Kan det vara 10?
Vi började åka upp när jag var 6 år gammal, upp tills jag var 13 eller 14 varje sommar. Och det är också så här, han tvingade oss, det, när vi fångade fiskarna var det så här, typ, men ni måste liksom rensa dem själva och lära er liksom, så att vi får göra allt själva. Så det har man ju fortfarande med sig, inte för att jag rensar fisk så ofta längre, men
det är ingen dålig erfarenhet ändå.
Nej,
inte bli
äcklad av något. Nej, precis.
Martin M undrar, har du ett livsråd som har hjälpt dig?
Min största grej är ju liksom, jag brukar alltid tänka på att livet är ett maraton. Mm. Alltså det är så lätt att tänka att det är så här, nu, utan så här, typ, ja, det är långt, det är mycket som kan hända och liksom vara långsiktig. Mm. Inte alltid ha de här snabba quickfixen eller snabba pengarna eller snabba bekräftelsen eller du vet så här, utan så här, typ, sätt en, alltså det finns inget bättre när du sätter en plan över en period och man ser så här hur man sätter ett klaff. Och sen är det så här, ibland bara så här, fan det gick inte, vi måste ändra lite planen. Men det där att ha en långsiktig plan tycker jag är alltid nice. Mm.
Det ska jag försöka ta till mig av. Det låter väldigt behagligt.
Ja, men det är så här, och det gör oftast att när man har en långsiktig plan, om det kommer något som går åt helvete i mitten av den, då vet man fortfarande så här, men det är lugnt. Jag har fortfarande liksom tid att bygga. Mm. Än att det är det här instant, tank, som det oftast är nu för tiden. Nu ska allt gå fort. Du vet, du ska vara känd. Du ska gå viralt med ett klipp och bli känd. Yeah. Du ska göra en deal som gör att du har liksom, att du blir ekonomiskt oberoende. Mm. Det finns inte det här att jag bygger upp mitt varumärke under en lång period. Och, alltså det, så här, det finns inte kvar längre. Nej. Det ska gå fort nu.
Mm. Ja, det blir mycket mer varaktigt om man jobbar som du också. Då, för någonting som blir viralt eller något som går upp väldigt fort. Det tenderar också att slockna väldigt fort.
Det är ju det. Oftast är det ju så. Och sen är det så att alla får göra som de vill. Mm. Alltså, det är bara att jag känner ibland så här, typ att om du har en långsiktig plan så brukar det vara lättare liksom att justera längs vägen snarare än att det ska vara liksom på en gång. Mm. Och jag tror att man mår bättre av det också. Liksom du förbereder dig själv för vad det nu än är. Det behöver inte vara att du ska bli känd. Det kan ju vara att du
lånar in för att köpa någon.
Ja. Mm. Alltså,
eller inte låna, jag menar spara heter det.
Ja, spara. Ja. Ja, men även låna. Du kanske väntar med att ta det där lånet. Du kanske inte tar det just nu det. När räntan är hög som fan och elen ska gå upp och hej och utan att man tänker långsiktigt.
Fan vad du har bra låneavtal. Det är det du vill säga. Och sista, Sabrina Nilsson. Vilken fiktiv karaktär hade varit tråkigast att träffa i verkligheten?
Fiktiv karaktär? Oj shit, det var en bra fråga. Mm. Wow. Den är så bra så att jag inte ens kommer på ett svar. Det måste ju vara någon så här. Vem tycker man hade varit tråkig? Shit, vilken bra fråga. Det här var en otrolig fråga. Ja, men typ så här, fiktiv person. Alltså det finns ju många, men typ så här, jag tänker på så här, en person som är otroligt oskön som man inte skulle träffa, det är han, vad heter han, Joffrey i Game of Thrones. Det hade ju varit så här. Men sen, det finns så många jag inte skulle vilja träffa, men det är nästan mer fler jag skulle vilja träffa. Ja. Än inte träffa.
Det är ett kanonsvar.
Ja. Ja, oh, otroligt fråga.
Även om det är en första dejt man hade velat se. En varsin period. Det är kanon.
Ja. Fan, vilken bra fråga. Jag blev så här, jag vill hitta fler. Det var bra.
Du får mejla in en lista.
Ja, precis.
För att vi har blivit kompisar.
Mm? Nice.
Ja, så nu ska jag sträcka mig efter min väska här, ska vi se. Det här är verkligen en symbolisk grej. Men jag glömmer bort det bara. Här ska du få ett kompisband som ett bevis på vår vänskap.
Tack.
Fan, vad trevligt det här var. Det visste jag ju såklart innan. Du är en jävla toppen snubbe.
Tack,
verkligen.
Tack detsamma.
Jag är alltid dålig på att knyta ihop den här säcken. Men skulle du vilja göra reklam för något? Eller tipsa något? Tips på bra lån?
Jag har faktiskt ingenting faktiskt här, som jag vill plugga, utan ja, hoppas alla får en bra höst. Hoppas vädret inte blir för jobbigt. Det är typ så.
Svinbra.
Må bäst allihopa.
Får man följa dig på Instagram?
Självklart får man det.
Mm.
Absolut.
Men då tackar vi för idag.
Tack så mycket för att vi kom.
Hej då.
Ciao.
Julia, Michelle, Tornéus, hörni, vi ska strax gå vidare och låta dig lyssna på, ja, vad skulle det kunna vara? P3 Musikdokumentär kanske, eller vad som nu rullar igång efter. Men först så måste vi hylla dem som hyllas bör. Vi har kommit fram till BCL-segmentet. Det är ju här vi lyfter fram dem som har varit fullödiga 50 kronors patrons eller mer i 3 månader eller mer. Pass på, här kommer hyll. Lars Lagge Lindqvist, Rickard Adler, Jon Eriksson, Joakim Martinsson, Viktor Bäckåsen, Robin Johansson, Henrik Isaksson, Cecilia Isaksson, Anna Södertörn, Superhamster, Karl Martin Polnov, Daniel Enander, Marcus Åhl, Stadens Kafferosteri, Per Hultman Boje, Kristoffer Esping, Pauline Kullberg, Mikael Konradsson, Tobias Olsson, Erik Fröderberg, Twisted Christer, Love Öjen, Filip Axelsson, David Wallhult, Andreas Eriksson, Jonas Udén, Mange B, Julia Helén, Mikael Wester, Johan Dykoff, Petter Axling, Daniel Melin, Mitt Fel och podcasten Värvet. Jag ett innerligt tack för att ni lyssnar. Glöm inte att gå med i Facebookgruppen Mina vännerboken Eftersnack. Så hörs vi om max en vecka. Puss!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.